USA är i handelskrig med typ hela världen. Men medan Donald Trump sköt upp handelstullarna för de flesta länder med 90 dagar för att ge tid åt förhandlingar, går han desto hårdare åt Kina. Och Kina slår tillbaka. Efter några rundor med handelstullspingis ligger nu de amerikanska tullarna mot Kina på 145%. De kinesiska tullarna på amerikanska varor är 125%. Vad betyder det här för Kina och för oss? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi få höra Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Tjärnstrand om hur Trumps handelstullar kan påverka Kina. Moa Tjärnstrand på Sveriges Radio, kan vi börja med att reda ut hur den kinesiska ekonomin riktigt mår just nu?
Ja, den kinesiska ekonomin mår ju inget vidare just nu, utan den kämpar på efter covid-pandemin som gick ganska hårt åt Kina. Kinesiska ekonomin har inte återhämtat sig efter det. Och sen så har det ju också varit en fastighetskris som på sätt och vis fortfarande är pågående. Och samtidigt så har man en väldigt låg inhemsk efterfrågan. Alltså människor håller i sina pengar för att man tror inte riktigt på ekonomin framöver. Och det är ett jättestort problem för Peking. Så läget för den kinesiska ekonomin är inte särskilt ljust just nu.
Nej. Och hur har den påverkats av de här tullarna som Trump nu har infört?
Ja, än så länge är det ju lite svårt att säga hur mycket den har påverkats eller hur mycket den kommer att påverkas. Men jag var förra veckan på en stor import- och exportmässa i Guangzhou i södra Kina och pratade med exportföretag. För det är ju framförallt de som kommer att påverkas då. Och de var ju väldigt oroade, och det kan man ju förstå för att den kinesiska ekonomin är ju väldigt exportberoende. Ungefär 20% av BNP kommer från exporten. Och många av de här företagen som jag pratade med där, det var ganska, vad ska man säga, små, medelstora företag, berättade om att deras export till USA redan har stoppats på vägen eller blivit kvar i Kina på lagren och så vidare. Och det här har ju bekräftats också från fraktföretag att det är så här. Så sannolikt så kommer ju den kinesiska ekonomin att påverkas ganska mycket negativt av det här handelskriget om det fortsätter under en lång tid.
Titta runt dig. En stor del av produkterna i din omgivning står det säkert Made in China på. Kina producerar massor med datorer, telefoner, motorer, medicin och billiga kläder. Fast fashion, alltså snabbmode, är enormt i Kina. Ta till exempel Shein, den kinesiska snabbmodeproducenten vars försäljning har exploderat under de senaste åren. Också europeiska och amerikanska märken typ H&M och Nike har fabriker i Kina eftersom att de inte behöver betala lika höga löner där. På så sätt håller de sina priser låga. Och vem är det då som köper de här superbilliga kinesiska varorna? Jo, amerikaner och europeer. Så när importtullarna mellan USA och Kina stiger till så här astronomiska höjder förlorar de här snabbmodeföretagen en stor del av sina kunder. På så sätt kan ju de här importtullarna faktiskt vara bra för miljön med tanke på hur mycket resurser det tar att sy upp de här kläderna och hur liten del av dem som återvinns eftersom att mycket slängs. En risk med det här är att produktionen minskar. En annan är att Europa översköljs med billiga varor. Jag tycker att vi tar ett steg tillbaka. Hur kommer det sig ens att Kina har blivit en så här stor producent? Jo, Kina valde att öppna upp lite mer för handel 2001 när de gick med i Världshandelsorganisationen. Sedan dess har Kinas ekonomi blivit exportberoende. Kommunistpartiet har insett att det här är problematiskt och försökt röra sig bort från det här exportberoendet. Men eftersom den kinesiska befolkningen saknar köpkraft har man inte riktigt hunnit dit ännu. För människorna i USA och Kina kan alltså de här tullarna ha en stor inverkan på deras ekonomi. Moa Tjärnstrand, du har pratat med kineser om det här. Hur har de reagerat på Trumps tullar?
Många av dem som jag har pratat med säger att de stöttar vad den kinesiska regeringen, kommunistpartiet, gör just nu. Det vill säga att man står upp hårt mot USA och mot Donald Trump och mot de här tullarna. Men Och man säger också då att man tror att kommunistpartiet, att regeringen kommer att lösa det här. Samtidigt så är det ändå en hel del människor som jag har pratat med under de här senaste veckorna och månaden som uttrycker en oro för vad det här skulle kunna innebära för Kina, för deras privatekonomi. Och det är ju också så att i längden så kan det ju vara så att arbetstillfällen kan påverkas. Och det kan gå ganska snabbt. Särskilt om man bor i ett område som håller på mycket med export. För det är ju väldigt mycket så i Kina att vissa områden, där är många fabriker som håller på med just export. Och det kan till och med vara så att vissa områden exporterar nästan bara till USA. Och bor man där så kan man ju påverkas väldigt mycket. Men det här är ett jättestort samtalsämne i Kina och människor förstår att det finns en risk, för det är ju också kommunistpartiet väldigt öppna med, och det är ju politiskt, ja. Liksom, de har ju politiska vinningar att göra av att också påtala det här som en risk, så att säga.
Mm. Kina har en mycket gammal och rik kultur. De gamla kinesiska dynastierna har gett upphov till pappret, silket, fyrverkerier och kompassen bland annat. Men förutom det här arvet så är Kina också känt för den så kallade kulturrevolutionen. Den brutala tiden under kommunistledaren Mao Zedong. Idag står det på pappret att Kina ska tillåta flera partier och respektera mänskliga rättigheter. Men verkligheten är en helt annan historia. Etniska minoriteter har det särskilt svårt i Kina. Uigurer, en muslimsk minoritet i Xinjiang i västra Kina, har försatts i så kallade omskolningsläger för att assimilera dem i den kinesiska majoritetskulturen. I praktiken är alltså Kina en enpartistat med kommunistpartiet och president Xi Jinping som ledare. Som Moa Tjärnstrand, jag undrar om vanliga kineser har någon makt att säga vad de vill om till exempel handelskriget.
Inte mycket idag. Eller det beror ju på vad det är man ska yttra åsikter om, så att säga. Det är ju en väldigt kraftfull censur i Kina på internet, i samhället. Och sen så finns det en kraftfull självcensur också som ju beror på att man kan råka ganska illa ut om man kritiserar kommunistpartiet och regeringen. Men det finns ju saker man kan prata om. Handelskriget skulle ju i viss mån kunna vara en sån sak, men man kan inte kritisera det som regeringen väljer att göra, så att säga. Så att svaret på din fråga är ju att om man har en avvikande åsikt som medborgare så är det inte särskilt lätt att göra den hörd. Men det är ju väldigt många på kinesiska internet till exempel som uttrycker stöd för det som Xi Jinping och regeringen gör.
Mm. Om kinesiska medborgare skulle ha någonting emot vad den kinesiska staten nu gör, skulle de ha möjlighet att påverka den här politiken?
Nej, inte särskilt mycket. Alltså, Kina är ju en enpartistat, en autokrati som du sa. Och det är ju kommunistpartiet som styr och det är de som bestämmer. Sen ska man ju komma ihåg att även autokrata regimer måste ju ha en viss kännedom om var människor står i sina åsikter. Man kan inte bara köra på för att det är en autokrati, utan man måste lite grann ligga i linje med vad människor tycker också. Och i det här fallet så är det ju som jag sa, det finns ju ett starkt stöd för hårda tag. Och det är ju inte bara av en händelse, för att kommunistpartiet har under en lång tid odlat den här idén om liksom att skydda Kinas nationella intressen. Den här nationalismen har vuxit sig stark under Xi Jinping och så. Så att det stödet man har nu har man ju delvis odlat själv också.
Nu när USA inför de här handelstullarna så är det ju ett tecken på protektionism, alltså att USA tar ett kliv tillbaka på den internationella arenan. Så jag undrar att finns det en möjlighet för Kina att liksom fylla USAs plats där?
Ja, det beror ju på vad man pratar om. När det gäller just handel så är ju frågan, i och med att Kina fortfarande har problem att få igång sin inhemska konsumtion, man har inte en stor köpstark medelklass så som USA har. Alltså det är ju den som alla länder vill åt med sin export, USAs stora köpstarka medelklass. Men det finns ju många andra sätt som Kina kan göra eller Peking kan liksom göra en poäng av det som händer nu. Man kan ju använda det här för att framställa Kina som en sansad kraft som följer spelreglerna i den internationella handeln. Trots att det ju inte stämmer, vi vet ju att det finns många aspekter som inte alls stämmer bra med frihandel i det sättet som Kina agerar på. Men det kan vara, det är ett sätt som kommunistpartiet redan har använder för att liksom göra det här till någonting positivt för Kinas del. Så att det finns absolut mycket att vinna, och kanske också framförallt i förhållande till utvecklingsländerna i världen, när USA drar sig tillbaka inte bara från handeln utan även på andra sätt från liksom världsscenen, så finns det en möjlighet för Kina och Peking att kliva in där.
Ja, berätta mera, vilka utvecklingsländer?
Ja, men det är det som vi brukar kalla för det globala syd, alltså ja, men världens utvecklingsländer helt enkelt, där många har ju över tid lutat sig mot USA som den stora viktiga stormakten. Man får mycket bistånd därifrån och sådär.
Mm.
Och Kina och Peking har ju under en lång tid odlat relationer med de här länderna genom att ge utvecklingslån och andra avtal som gynnar de här länderna, eller man har till och med investerat sina pengar där och sådär. Och ja, nu är man ju ett ganska gynnsamt läge då, för om USA drar sig ur ganska massivt som man gör under Donald Trump, så kan man skaffa sig närmare relationer med de här utvecklingsländerna. Och långsiktigt så vill ju Kina gärna göra det, för att det är bra att ha de här länderna på sin sida i FN till exempel, när det är omröstningar som är viktiga för Kina. Att ha dem på sin sida och veta att de är lojala med Kina.
Hur är det då med oss i EU? Tror du att det finns en chans att vi stiger närmare Kina?
Ja, det är ju en svår fråga. Innan allt det här satt igång så var det ju ganska så tilltuffsade handelsrelationer mellan EU och Kina. Vi minns elbilsutredningar och Huawei som inte fick komma in på 5G-nätet och sådär. Men ja, alltså i teorin så skulle vi ju kunna göra det. Om Kinas handel med USA i princip avstannar, så finns det ju möjlighet för europeiska företag att fylla det tomrummet kanske. För europeisk export till USA kan det också vara fördelaktigt när man inte har konkurrensen med Kina och så. Men alltså, det som man diskuterar väldigt mycket just nu, det är ju den här oron över vad som ska hända med alla kinesiska varor som inte kommer in på den amerikanska marknaden. Det är ju snarare det, att de ska liksom överflöda andra marknader, som EU till exempel. Det finns en rädsla för det. Det är många länder och regioner som redan nu har infört olika typer av importrestriktioner på kinesiska varor, för att man oroas för att de här billiga grejerna från Kina kan bli ett problem för det egna landets industri. Och det är ju ett reellt problem även för EU, som kommer att påverka relationerna mellan Kina och EU oavsett vad USA gör, så att säga.
Ja, du menar alltså att de här kinesiska varorna ska bli väldigt billiga och alltså konkurrera ut europeiska?
Ja, precis. Och i förlängningen så finns det ju de då som menar på att det riskerar till exempel arbetstillfällen eller den inhemska industrin. Det är ju det som har varit mycket av diskussionen kring elbilarna när EU bestämde sig för att införa tariffer på kinesiska elbilar. Att de här elbilarna som kommer från Kina är subventionerade av den kinesiska staten. Därför kan de vara billiga och konkurrera på felaktiga grunder.
Moa Tjärnstrand, så här avslutningsvis. I varje krig finns det ju oftast en vinnare och förlorare. Så jag undrar, vem har övertaget nu i det här handelskriget? USA eller Kina?
Ja, det är jättesvårt att säga. Nu ligger ju båda sidor och bidar sin tid. Ingen vill kontakta den andra för att börja en dialog, verkar det som, så vitt vi vet. Men det är svårt att säga vem som skulle liksom kunna vara vinnaren eller ha övertaget. Däremot är det ju ganska lätt att säga vem som är förloraren i allt det här. Och det är ju i mångt och mycket amerikanska konsumenter och delvis den amerikanska ekonomin, men också i stor utsträckning den kinesiska ekonomin. Så det är klart att i en förhandlingssituation så är det väl så att Kina har inte kanske ett guldläge.
Tack för det här, Moa Tjärnstrand.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Idag tillsammans med Moa Tjärnstrand som är Sveriges Radios Kina-korrespondent. Lägg gärna till oss i din lista och beställ på våra notiser på Yle Arenan. Då missar du aldrig ett nytt avsnitt av nyhetspodden. Ljudmix av Jonny Aspelin och Lukas Dahlström är producent.